Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Okej, alla redo? Härligt att höra Josef är med oss, Charlie är med oss. Vi ska börja med att gratulera Charlie Sjöstrand till faderskap nummer 2. Fan, stort grattis Charlie.
Ja, tack, tack.
Är det kul?
Ja, jättekul är det. Jo, men det är klart att det är nice. Ja. Det är inte så jävla... Alltså, den här graviditeten har känts som en jävla elefantgraviditet. Alltså det är 18 månader tror jag att hon har varit gravid. Så att det var jävligt gött att det var färdigt.
Ja, det var länge det. Nästan ovanligt länge.
Ja, det är ju lite ovanligt länge så.
Men alltså, vi är ju inte på något sätt kompisar eller sådär. Men vi har ju en chattgrupp igång. Men varje dag skulle jag säga att det plingar
jag
till.
Jag pratar ju med er mest.
Ja, men så är det. Jag pratar nog också mer än någon annan. Kanske.
Jag vet vart det här är på väg.
Ja, under de här 18 månaderna som ni då hade det där barnet i ugnen. Då nämnde du det exakt 0 gånger.
Mm. Ja, jag förstod ju att jag inte hade sagt det. Det var inget medvetet undanhållande, men så är det med mig rätt ofta faktiskt.
Ja, men det är vissa grejer som de bara nämner du inte alls.
Nej, jag skulle säga jag nämner väldigt lite grejer, men jag trodde nog att jag hade sagt det. Eller så här, jag tog för givet att ni visste det på något sätt.
Vi pratar ju också mer om andra grejer än sånt.
Jo, det är såklart sant. Men om man får så här 700 meddelanden om kanske då ett försvarsspel i Önnered eller så. Tänker man att det ett av de 700 meddelandena kunde vara liksom på något sätt kopplat. Ah, skitsamma.
Ja, nej, jag försvarar. Alltså, du har ju 100% rätt här. Jag bara säger att det är... Jag vet att du är 100% rätt för att det här är ju ett återkommande beteende i mitt liv som har stötts och blötts av personer i min familj. Ja. Inte minst i de många år liksom, att jag aldrig berättar saker. Och det är inget medvetet. Det är som sagt inget jag undanhåller. Det är bara att jag är dum i huvudet tror jag.
Så farmor blev lika överraskad över andra barnbarnet som...
Nej, men, ja, men typ så. Det hade ju kunnat vara det. Om inte de hade sett Jenny med jämna mellanrum.
Nej, just det.
Så de har aldrig vetat om det.
Jag tycker det är väldigt karaktäristiskt i alla fall. Det säger någonting väldigt tydligt om din personlighet som jag gillar så himla mycket. Vilken pizzeria kommer ni uppkalla det här andra barnet efter?
Ja, men det ligger en nere på Göteborgsvägen som heter Al Petras. Mm. Så att hon får väl heta Petra, tänker jag.
Så då är det Hawaii och Petra nu då?
Ja, men det blir Hawaii är ju smeknamnet på Freja pizzeria då. Så jag tänker att hon får heta typ Chow Chow eller något sånt där. Mm. Petra i passet, Chow Chow eller typ Kebabiko.
Bussola.
Bussola. Kannibale med extra bacon.
Men skippa extra bacon tror jag. Det ligger inte så bra i munnen.
Nej, det
kan väl lätt bli retat för, tror jag.
Ja, det kan hända. Ja, och jag som hälsar välkommen till det här programmet heter ju som vanligt Emil Sjölin. Och det är Avkastpodden som ni har rattat in. Som ni gör då varje måndag eller tisdag. Vi har ju den lilla egenheten att vi kommer ut typ i början på veckan. Men oftast måndagar, ibland lite senare. Jag kommer redan nu också göra en liten heads up för att nästa vecka kommer det bli ännu senare än vanligt. För då kommer jag vara borta söndag måndag, så att tidigast kommer vi hinna spela in tisdag. Och då kommer det nog tidigast ut tisdag kväll, kanske ännu senare. Så att alla som lyssnar vet det till nästa vecka. Behöver inte bli ledsna över det. Det kommer rätt. Vi har
man
ju...
får ju bli ledsen, men det kommer.
Just det, men man behöver inte vara orolig. Vi har ju ganska bra track record av att även om det blir sent ändå komma ut förr eller senare. Jag tänkte att vi skulle kasta oss in direkt i det som jag tycker har varit veckans snackis. Nämligen att Christian Andersson har fått lämna Reineke Löwen.
Du skulle säga Christian Albinsson och tänkte nu har du hämtat på ICA i Frennar.
ICA, vad heter det? Tvååker eller vad är det? Söndrum. Där, nej, utan det är en annan Christian vi ska prata om. Christian Andersson, nämligen då personen som var svensk förbundskapten fram till januari och tränare då för ett av Tysklands absolut bästa lag, Reineke Löwen, fram tills förra veckan när han fick foten helt enkelt efter en knackig höst och en nästan ännu knackigare vår. Purjo, du som följer den tyska handbollen, vad är din kommentar på det?
Jag tycker att det är jävligt tråkigt. Det är såklart på det personliga planet för Christian, men också så tycker jag att det är jävligt tråkigt att jag hade velat se vad hans typ av ledarskap som är väldigt otyskt skulle kunna leda till. Jag är helt övertygad om att det här är ett dumt beslut av... Eller ja, det är klart, det beror på vad alternativet är. Men jag tycker att det var förhastat av Reineke. Även om resultaten inte har gått deras väg. Vilket jag förstår såklart leder till en frustration. Och de har ju extremt högt ställda krav på sig själva från sponsorer, fans och ledning. Så att det är ju inte så här, det kommer inte som någon chock egentligen. Men jag hade hoppats och trott att de faktiskt skulle ha lite längre tålamod än vad han faktiskt fick.
Ja, jag är lite tvärtom. Jag gillar verkligen Christian Andersson och jag gillar hans ledarstil och allt sånt där. Det ska jag verkligen betona. Men har man ett lag som Reineke Löwen och inte, alltså de ligger ju då sexa i tabellen nu. Det är utanför Europacup-plats.
Jo, precis. Men
det
samtidigt...
är alltså, de har aldrig under hela sin existens kommit sämre än fyra.
Nej, och så är det ju. Men jag tycker också att Bundesligan och framförallt toppen av den är tätare än någonsin. Alltså att det är fler, jag tycker att då... Utöver de klassiska tre topplagen då, som man alltid nämner med Kiel, Flensburg och Rhein-Neckar, så är även Magdeburg och Berlin mycket bättre i år, alltså även, men, än vad de varit tidigare år. Och det är liksom, det är så pass jämnt. Nu vet jag inte exakt poängkvoten upp till tredjeplatsen. Men,
fyra poäng. I och för sig, ja, det ska också tillföras då att det är med en match mindre spelad, så det är inte alls särskilt långt.
Så nej, precis. Plus att jag tycker inte att Reineckers trupp är så bra så att liksom, det är givet att de ska vara topp två, eller vad nu deras förväntningar är, eller, ja, alltså topp tre. Jag tycker att den truppen är ganska, vad ska man säga, felbalanserad och skev liksom. Framförallt då det här med alltså anfall försvarsspelare, det finns ett ord för sådana som spelar sådana som spelar åt bägge håll.
Tvåvägsspelare tror jag.
Tvåvägsspelare är ordet, det lättaste, precis. Men även då till exempel tycker jag att de saknar spetskvaliteter på ytternio framförallt. Man kan alltså deras centrallinje offensivt med målvakt, inte offensivt, men målvakt mitt nio, mitt sex är ju jäkligt stark. Och yttersex, ja, Gretzky är inte jättebra kanske.
Stabil.
Men, han är väl så här kan jag säga. Han är väl den sämsta av de topplagen som jag precis nämnde fortfarande. Men så har de ju Gensheim också. Men jag tycker inte på ytternio att det är tillräckligt bra. Man kan diskutera Roman Lagarde, men han är också väldigt ung och ny. Och samma sak med Niklas Kiekelöke. Och det är just därför, för att det, jag tror att Reneka kommer, skulle kunna bli bra ihop med Christian. Men inte är det. Ja, om de hade haft tålamod.
Så att, men det, ja, det finns ju en hel del rätt i det du säger. Och man vill ju alltid att det ska ges lite mer tålamod generellt. Men fine att de, alltså jag tycker att det finns tålamod till en viss gräns också. De hade kunnat acceptera att inte komma topp tre. Det är jag helt säker på. Men de kan inte acceptera att torska 3 av 4 poäng mot Lemgo liksom.
Nej, precis.
De kan inte acceptera att spela kryss mot dem hemma. Det, alltså, det är sådana grejer. De kan inte acceptera att spela kryss mot Vätslar.
Nej.
Alltså det är lite, jag tror att det är lite för många sådana grejer med. Att det, alltså, det är fullt rimligt att de inte slår Kiel eller Flensburg. Där de är ju oflytt också. Alltså, de kunde lika gärna vinna den. Det är väl Gottfridsson som avgör den. Eller blandar ihop det med Kiel nu. Nej, de slår
nej men Reinecker Flensburg var en fin omgång, vill jag minnas. Mm.
Ja, nej men liksom de, det tror jag folk köper, men det här, ja, det är som sagt, förlora mot fel lag kan visa sig jäkligt intressant. Och sen kan, alltså, på sätt och vis håller jag med dig om det är intressant. Jag hade gärna sett vad han kan göra med sitt ledarskap och allt det där. Samtidigt, det går ju knappast att komma till ett bättre lag för att implementera det här ledarskapet. Det finns ju inget lag som är så otyskt, och då är det ju också ett litet kvitto på att, ja, det kanske inte funkar då. Hans ledarstil kanske inte är så bra som vi vill måla upp att den är, och vi älskar den. Men
såklart
att det här laget.
Ja, nej, det är klart att det finns, ja, det är också helt övertygad att det finns en kulturskillnad på vilken typ av ledarskap som passar bäst i olika kulturer.
Men det är exakt det som är min poäng, att ja. Om den inte passar i Reinicke Löwen.
Men jag tror att den kan passa. Jag tror att den skulle passa i Reinicke. Jag tror att det, och det är det jag menar, att det är för lätt att säga Christian, det här är för dåligt. Du är out. Men jag tycker liksom inte att de truppmässigt ska ha så höga krav så att 4 poäng från tredje platsen med en match mindre spelad inte är tillräckligt. Och sen förstår jag det du säger, och jag köper det också, att de här matcherna mot typ 2 mot Lemgo och Vätslar och vissa sådana matcher, det kan inte, det, där ställer den ekare ännu högre krav. För jag är ju helt övertygad om att de i ledningen också ser att, ja, vi ligger ju trots allt bara 4 poäng från tredje platsen. Men det är det jag menar, att nej, jag tycker att det är för tidigt. Liksom Mats Mensa och Alexander Pettersson på ytternio, det är inte ett ytternio par av absoluta världsklass ihop, även om de har sina liksom kompetenser.
Men när jag har kollat på tyska sändningar så har jag snappat upp att han har fått en del kritik för sina värvningar. Vilka är hans värvningar?
Inget.
Det är väl Gensheimer
och Kiekelöke och ja, nu var de här islänningen för några veckor sedan.
Ja, det är inte han.
Nej, det är inte han. Nej, alltså, nej. När jag pratade med Niklas Kiekelöke då förra året, alltså då, när hade han signat med Reinecker, då sa han att han inte pratat med Christian.
Nej.
Så det är liksom inte han.
Nej, det är ju det, missriktad kritik eller tecken på att min tyska har legat av sig mycket.
Ja, men är det inte lite, jag tycker också att man ska ge tränare chansen, och man ska, ja, har man skrivit ett kontrakt ska man försöka ha det liksom, jo, den ja, tidsfristen. Men det finns ju ingen positiv tendens i Bundesliga. Jag gick in här nu och kikade. Sen årsskiftet, då de har alltså torskat mot Melsungen, lika mot Vätslar, lika mot Lemgo. Det är liksom ingen. Någonting måste ju hända också för att man ska, alltså, se en tendens att det är på väg åt rätt håll kanske. Om man är den som är.
Såklart, men återigen då, så tycker jag att de inte nödvändigtvis har den bästa trupp. Alltså jag tycker att det är för enkelt att skylla allt på Christian.
Ja.
Gör jag.
Ja, ja, men jag är med dig.
Det är min liksom... Sen är det såklart att vissa punktinsatser, man kan alltid kolla på, ja, nu såg inte jag mot Lemgo senast, men man kan alltid se på någon och säga att det här är för dåligt. Pelle borde spela istället för vem det nu må vara liksom. Men jag tycker liksom att ja, de sett över en hel säsong, eller sett av den säsongen som är inte vidare, så ligger de 4 poäng från tredjeplatsen. Det ska den truppen inte vara så missnöjd med. Nej. I en väldigt jämn Bundesliga, tycker jag.
Ja, och också det känns så jäkla, ja, vad ska man säga, alltså, jag inbillar mig att det ligger mycket jobb bakom att scouta honom, att liksom så här, ja, de har haft Jakobsen där och varit väldigt nöjda med honom, och så ska de hitta en ersättare, och de så här, ja, men fan, det här passar ju perfekt in, vi skriver ett kontrakt med honom, han får implementera, alltså han ska in med sin ledarstil, och så som du säger, efter 25 matcher eller 26 eller fan har spelat, så bara, nej men nu skiter vi det här, alltså fan, nu ska de ju helt plötsligt så här på uppstuds gå ut och hitta en tränare då och hoppas att det går bättre, och det är ju inte särskilt troligt, för precis som du säger, vilken tränare de än tar in så har de ju, om man nu tycker att ytternio-paret inte är bättre än de fem lagen som ligger framför, det är ju de som ska göra det ändå. Vad ska den här nya tränaren komma in och hitta på nu liksom? Så att jag, där vid lag så köper jag också att det är jävligt, det är kortsiktigt tänk och lite fegt av dem, att de är så jävla skraja för, ja, vad är de skraja för? Är det någon sponsor som har hotat med att dra in degen då, om de inte kickar?
Nej, precis. Det kan jag också, det ska man se alltid när man spekulerar sådana här saker, att man har ju ingen aning om vad som faktiskt sker i bakgrunden. Nej, det kan ju också vara att det skurer sig helt mellan spelartruppen eller vad som helst. Alltså. Ja. Eller att Christian har gått in och hotat Rogers och att han ska spöa eller något.
Det hade varit kul att se.
Nej, men jag
fattar precis vad du menar.
Det kan ju hända massa grejer, men jag håller också med, för att återigen, där, jag vet inte hur många gånger jag sagt det senaste tiden, att man får alltid fundera också på vad är alternativet.
Ja.
Tror vi att det kommer bli så mycket bättre, men just nu har de då Rogic och sin B-lagstränare som inte vet vad han heter, men som har varit en sväng i, han har varit i Rannika länge, var i schweizisk handboll tror jag, eller österrikisk handboll, och var tränare där en sväng. Och så nu då är han tillbaka. Och så är de då inte till vidare interimtränare som man säger i fotboll liksom. Men alltså, jag vet inte.
Nej.
Jag vill ni veta min, jag har en gissning på vem som de kanske ska försöka haffa.
Mm, det vill jag veta.
Och det är 100% en ren spekulation från min sida. Så att ingen tror att jag har inte hört det någonting. Jag bara hittar på det i mitt egna huvud. Ola Lindgren.
Ja, varför inte en spekulation så god som någon. Jag vill också veta var du tror att Andersson hamnar nu. Tror du han fortsätter sitt utlandsäventyr eller tror du han susar hem till Sverige?
Nej, jag har faktiskt inte en aning. För det skulle inte heller förvåna mig, med tanke på att han, innan han blev förbundskapten, ja, slutade han ju som tränare liksom, och skulle satsa på, ja, banken och familjetid liksom.
Ja.
Så att jag har faktiskt inte en aning. Samtidigt så är det väl, om man förstått det riktigt, så är det väl bra läge i hans liksom familjepussel att vara utomlands, men jag tror att han har ett barn som fortfarande inte har börjat i skola än och lite sånt där, så att, nej, jag är inte ens lyssning. Ska jag säga så också, det, bara komplettera det Charlie var inne på, att det var en lång process med, jag vet tidigt på någon sån här landslagsturnering så hade Rogers kommit fram till Christian och sagt att liksom så här, du ska inte skriva inte på några nya kontrakt, vi vill gärna ha ett möte med dig först och sånt där tidigt i processen. Så jag är helt enig om att en väldigt lång process för att sen inte ge han mer förtroende.
Nej, deppigt. Jag tänkte att vi ska vända hem till Sverige nu. Och
kan vi inte vänta, kan vi inte bara hänga kvar lite där? För att det godaste med att det är inte det goda som att Christian får kicken, men en del av det är att de har tappat 3 av 4 poäng mot Lemgo. Och en av de starkaste bidragande orsakerna till det är ju att Jonathan Karlsbogård har alltså gjort 16 mål och 11 assist på de två matcherna. Han var helt grym nu senast. Gjorde alltså 9 baljer borta mot Rannika Löven. Det avgörande inspelet också till Kristoff Teuerkauf.
Så. Där blev man lite arg att ändå Teuerkauf så mycket avgör.
Ja, precis. Som en spelare som går med könet fram. Men har ju sina skills helt klart. Men det tycker jag är jävligt roligt.
Ja, och då kan vi ju knyta an till det vi pratade om förra veckan. Solbergs nya trupp, att han tog ut en, ja, vad ska vi säga, en landslagstrupp för Tysklands proffsen. Och ingen av dem, Olle Forssell, Schäfert och Anton Lindskog som vi pratade om förra veckan. Men väl Jonathan Karlsbogård som vi också lyfte var med i den.
Mm. Ja, kul. Det är bra timing på, han fick ju vatten på sitt kuvert så att säga. Ja. Den Solberg, för han tar ut den truppen innan den matchen va?
Ja, det gjorde han.
Ja, det var ju snyggt.
Ja, nej, och jag vet att, ja, det har varit lite reaktioner egentligen på att Olle och Anton inte var med. Samtidigt, så, det är ju inte konstigt att de, alltså på vänster nio och mittsex är ju två av de positioner där det är allra störst konkurrens. Så att det är inte helt sjukt egentligen. Men det är ju...
Nej, för Jonathan är lite mer av en playmaker än vad Olle chef för det. Liksom.
Det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Och det och kan man ju också se lite hur han är liksom satt på den här listan. Att de radde upp liksom först Lukas Nilsson, Simon Jeppsson och vem det nu mer var. Och sen stod det Jim Gottfridsson, Linus Samuelsson, Jonathan Karlsbogård och Alfred Jönsson. Sen kan man alltid diskutera liksom fördelningen. Ja, men varför är inte att Olle kan vara där istället för Alfred Jönsson som då är med som en av fyra mittnior eller vad som helst. Men, ja. Men det är liksom också, det är verkligen så här att det blir spekulera om den här plats nummer 19 och ja. 20. Ja. Det är liksom,
ja, för ja, det var också någonting jag hörde att så här, ja, men om de kan ta ut 18 spelare kan de väl ta ut 19 och 20 också, och det kan de ju göra, men ja, är man så långt bort är det kanske inte...
Nej, för det blir också, man ska också ha några träningar där folk faktiskt får lite repetitioner och sånt där liksom. Men annars hade man ju kunnat ta ut alla. Alltså, ja. Jag vet inte hur många Bundesliga-proffs som inte blev uttagna. Det var väl typ Olle, Anton, Adam Lönn.
Ja, punkt. Men det är... Jag ser det blir uttagen, ja.
Ja.
Det är... Men det är intressant, för vi har ju varit inne och touchat på det tidigare med. Hur ska man se på en landslagsuttagning? Ska man göra det liksom som ett kvitto för att du har gjort ett bra jobb? Och så här, ja, Olof Schäfert har ju en bättre säsong och är viktigare för Wetzlar än vad Alfred Jönsson är för Hannover. Inget snack om det. Men det är, Alfred Jönsson är 5 år yngre. Och det kanske är en spelartyp som Glenn Solberg är liksom väldigt begeistrad i.
Ja,
så att han bara, men det här vill jag testa. Jag tror att om 5 år så är det han som startar på mitt nio i mitt landslag. Mm. Alltså man har ju ingen aning hur... Det är ju också en smaksak hos tränare som man inte får glömma av. Att man kan inte bara gå på, Adam Lönn har gjort så här många mål, varför inte han med? Utan det är ju alltid och det är ju inget som säger, det här är ju ett test. Det är ju hans första trupp han tar ut. I kommande trupper så är mycket möjligt att... alla de tre som vi saknade här då inom situationssäkerheten med.
Yes, bra så. Nu tänkte jag att vi ska vända hem till Sverige för den andra stora snackisen. Nämligen mängden röda kort, slag mot ansiktet. Den påföljande sen då, avstängningsprocessen. Allt det här är saker som har diskuterats i veckan och folk är sura av olika anledningar. Men jag tänkte att vi först bara ska slå fast en grej. Det har varit jävligt mycket röda kort för slag mot ansikte och hals. Jag läser innantill från Kristianstadsbladet nu. Och förra året då så var det under hela handbollsligan 13 röda kort för slag mot ansikte och hals. Medan det redan i år då är 22 röda kort. Så det har varit exceptionellt mycket sådana röda kort. Och det har ju varit en massa sådana skador. Sävehof inte minst har ju drabbats av hur många hjärnskakningar som helst. Vad är er analys? Är det helt plötsligt mycket brutalare spel från en säsong till en annan? Eller vad är det som händer på den här röda kort slash slå folk i ansiktet fronten?
Först och främst imponerad över att man har kunnat koka ner det till att de röda korten är för slag i ansiktet. För det måste ju, då måste de ju ha gått igenom alla röda kort och faktiskt sett att ah, det här är ett slag i ansiktet och ett slag mot halsen. Jag försökte själv, jag ville ha lite koll, för jag upplevde också att det var väldigt mycket röda kort. Och då, alltså om du bara läser statistiken, så ser du ju bara om det är rött kort.
Ja, just det.
Så att, och då är vi inte uppe i de siffrorna från förra året än. Då saknas det fortfarande röda kort den här säsongen för att matcha förra årets säsong, som var något form av rekord liksom, eller någon form av rekord. Så att,
men jag tror det att du första... ska vara på god väg faktiskt.
Ja,
det här, kan jag, här,
jag kan läsa innantill från samma artikel, och då kan vi ju passa på att nämna att det är såklart Robin Nilsson som har gjort den här sammanställningen. Och då under hela förra säsongen så var det 45 röda kort, och redan i år är det 38. Så att det finns väl goda skäl att anta att vi kommer slå förra årets rekordsäsong.
Det gör ju det. Och sen, ja, vad det beror på, det är ju jäkligt svårt att säga om. Jag läste, jag vet inte om det var i samma veva där, men Henrik Mäkinen, domarbasen, var ju intervjuad och uttalade sig om att han tyckte att det, ja, men det är för jävligt och liksom vart sporten är på väg och allt sånt där. Och den, när han har försökt gräva lite i det med klubbarna och spelarna själva, varför, vad är deras förklaring, då får han ofta till svar i alla fall att det är för att det är så många unga spelare nu som inte är tillräckligt slipade och inte, ja, vare sig offensivt eller defensivt. Det har pratat om att man har för dålig kroppskontroll framåt. Nu gäller ju inte det om du får ett slag i facet, men liksom vissa av de här röda korten kommer i situationer någon i luften och försvarar någon till bra kontroll eller anfallsspelaren. Men att han liksom inte köpte det ändå, för att vad fan, man behöver inte slå någon på käften bara för att du är ung ungefär. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på, men det är jävligt brutalt.
Det är väldigt svårt, för att det är också svårt att man, alltså det är ju bara en siffra. Det är klart att man kan jämföra med tidigare år i elitserien, men det är svårt att jämföra med typ, jag skulle vilja veta typ danska ligan och Bundesliga och sånt där, för att se om det är brutalt på det sättet. Men jag tycker ju att en del i, som jag tror, i den här förändringen är ju att typ något år sedan, 2-3 år sedan, att då blev ju domarna mycket, mycket hårdare på de här knuffarna i luften.
Det tycker jag
att man verkligen kunde säga tydligt att det är alltså någonting som domarna fokuserade på.
Verkligen.
Och i början var det ju nästan parodiskt liksom, att då kunde du så fort någon liksom, ja, inte ramlade på bägge, eller föll på båda fötterna så att säga, så var det 2 minuter en period. Så det är en såklart bidragande orsak tycker jag. Sen om det är brutalare eller inte, jag vet inte. Det har ju också blivit en väldigt stor diskussion i typ sociala medier kring typ, han nämns ju ofta i sådana här sammanhang, men typ Kristoffer Brännberger. Så jag kan också tänka mig att det har blivit en annan liksom, uppmärksamhet kring det än vad det var tidigare, och kring diverse liksom, slag och sånt där.
Men vi måste ju ha, alltså det du säger, jag är helt enig med det, men det måste ju finnas samma mönster då, för om vi pratar att det är så väldigt många röda kort för slag mot ansikte och hals, då måste ju om argumentationen ska hålla, så måste det ju också innebära att det har införts direktiv om att domarna ska bedöma den typen av situationer också hårdare. Alltså det du pratar om är ju, det är ju röda.
Ja, men jag vet inte om de så. Ja, precis, men jag vet inte, alltså dels, för jag vet inte hur många mer fler röda kort det är nu jämfört för sig 4 år sedan, och hur många av dem, om det var lika många slag mot ansikte, hals då som nu, och om skillnaden kanske ligger i knuffarna eller om det är mycket mer
alltså... fast just slag mot ansikte var ju en stor ökning från förra säsongen i alla fall. Sen som du okay. säger, vi vet inte från 5 år tillbaka, men nej, det... Okay.
Det var en stor skillnad från förra säsongen med slag i
ansikte. Ja, det var väl det du sa, Emil, att det var så här 13 stycken i år eller vad det var.
Exakt, och nu letar jag här för att kunna säga samma siffra igen, men det var ju alltså 22 i år jämfört med 13 på hela säsongen förra året. Ja, så att det är ju en markant ökning.
Ja, det är ju rätt mycket. Det är det är hälften. Om man säger, förra året så var det totalt 45 röda kort. Nu är vi uppe i hälften och det är bara på slag i ansikte och hals. Det är klart att det är en ganska anmärkningsvärd siffra. Jag vet att vi pratade förra hösten måste det varit. Så hade vi uppe det här på när vi spelade in tv-avkast också. Som en grej att det är liksom. Det var som en jäkla rivstart förra hösten med röda kort. Det var helt sinnessjukt många röda kort på höstsäsongen där. Liksom. Så inte varit innan. Så att jag vet inte vad som har hänt.
Men då kan jag tänka mig, så där är det väl alltid på höstsäsongen att då, med nya direktiv och så. Att då kan jag tänka mig om ni hade en känsla av att det var så. Att det också har varit ett direktiv då.
Och det var ingen känsla. Det var, alltså, det var rekordmånga röda kort. Men som du säger, det kan ju inte bara vara att från ett år till ett annat så är alla brutala.
Nej, men jag tycker att alla var väldigt unga, tänker jag. När jag var ung.
Ja, exakt. Så det måste vara en kombination, tänker jag. Att domarna har fått... att det är hårda direktiv, för det kan jag också relatera till att man hade en... Där hade jag en känsla när man spelat. Ett slag mot ansiktet var ju verkligen inte... Alltid att man var rädd för att det skulle bli ett rött kort.
Nej, precis.
Och sen, men, ja, fast det tog ju inte så illa. Och nu är det ju nästan sådär 50-50. Man ser så fort det är upp i ansiktet så tar man ett snack med varandra. Och det ligger ganska nära till hand. Så att det är säkert att de är strängare på det. Mm. Men nästa del i det här är ju så många... Jag tycker det har blivit väldigt många spelare som saknas på grund av huvudskador. Alltså hjärnskakningar och tydligt. Och det har ju inget med domardirektiv att göra.
Nej, det är väl en konstig kombination. Alltså det borde ju vara, om det är mycket röda kort för det och det liksom ska stävjas och så, då borde det bli mindre slag i ansikt. Alltså det är konstigt att både skadorna och de många röda korten kommer samma säsong. Där ska jag säga att vi inte har någon statistik, men magkänslan är ju verkligen att det är mycket mer huvudskador på det sättet i år än tidigare.
Ja, men vadå, det är väl inte så konstigt? Helt plötsligt så alla börjar slå folk i ansiktet mer.
Jo, sen, men det är ju konstigt.
Och så får folk hjärnskakning, det ökar ju.
Nej, men är det inte konstigt att folk börjar slå folk i ansiktet när det också är då hårdare straff för det? Som du sa, när du spelade handboll, då var det inte så hårda straff på det. Då borde man ju ha slagit varandra mer i ansiktet, så att säga.
Ja, precis. Men jag tror att ingen gör det ju liksom. Så eftertänksamma är ju folk inte.
Nej.
Och det här ska jag passa mig för det här.
Nej,
är
precis. Det händer liksom inte.
Men det är väl anledningen till att man har hårdare direktiv, för att folk ska börja tänka mer på det i alla fall. Annars hade man ju kunnat skita i att ha...
Ja, eller så är det väl för att man inte då som försvarande lag ska tjäna på att det råkar hända, så att säga.
Mm.
Jo, men det är klart, i förlängningen så är det ju för att du vill ha bort den typen. Att man säger, sluta knuffa ut sida två, för det är alltid straff för 2 minuter. Och så börjar man prata om det, ge fan i det. Och så vill man att det ska bort, för det är farliga situationer. Dra inte axlarna. Det har vi ju ändå, så här, det är ju ingen som gör det. Det vet man ju. Det är nästan ingen som drar någon i armen.
Nej, så är det visserligen.
Men nej, det är efter mycket stötande och blötande fram och tillbaka så vet vi ju helt enkelt.
Nej, precis. Det är jättesvårt.
Nej, då landar vi där.
Man skulle ju vilja se alla de här röda korten. För att kunna bedöma dem liksom.
Rutte måste ju ha alla. Han sitter ju på en USB-sticka med alla situationer som han har räknat för hand. Ja. Vad tror du då, Emil? Du som är en flitig handbollstittare.
Ja, min känsla är ju att folk är mer ovårdade. Snarare än att direktiven är mycket hårdare. Men...
Mm. Varför då? Är det för att snittåldern är lägre än någonsin? Eller för att...
Det tycker jag känns som en konstig förklaring, måste jag säga. För det skulle också vara intressant att se en uppgift på. Men magkänslan där, och vad jag sett ganska många matcher i år, är ju inte att det nödvändigtvis är unga spelare som får de röda korten.
Nej. Jag sitter ju på bänken allihopa.
Ja, ska ni inte spela in ett tv-avkast snart så kan ni väl sätta någon jävel på att plocka fram alla de här klippen och kolla lite ålder på de som åker på.
Ska spela in på fredag, så i så fall är det ju
du har väl statistik på vilka lag det är som har fått de röda korten, Emil? I den här artikeln var det. nämligen, som du läste innanifrån till.
Ja, ja, men det har jag. Det kan jag plocka fram. Det var, Sävehof låg i toppen i alla fall, vet jag. Både i år och förra året. Och sen så
det har... vet vi varför då.
Ja, precis. Just det. Det kan bero på.
Ja, Sävehof 6 röda kort i år. Kristianstad 5 röda kort i år. Och IFK Ystad 5 röda kort i år. Jag vet inte vad det säger då.
För slag mot ansiktet just.
Nej, överlag.
Totalt, totalt.
IFK Kristianstad har ju inte så... De som spelar är ju inte så unga liksom.
Nej, och det har väl inte IFK Ystad heller.
Nej. Och det här är alltså direktröda eller 3-2 räknas också som ett rött. Eller?
Ja, det tror jag att jag...
Ja, pass. Nej, direktröda. Direktröda.
Va?
Mm.
Ja, oj, men det låter ju rimligt. Ja, ja, ja.
Så det är,
men okej, tempot då? Jag säger att
Handbollen är så jävla mycket
snabbare nu.
Ja.
Men det, fast det är väl inte så stor skillnad från för 3 år sedan? Eller när du
var... Jag vet inte.
Nej, vi får väl landa i att det bra finns...
Det är finns... Krippa då? Det är väl Krippa då?
Ja, det...
Ja, det...
Så för Brännberg är det väl det? Ja, svaret.
Kanske, men han ska ju sluta med det nu för de har ju snackat om det. Och så, så vi får väl se vad det landar i. Men vi får väl återkomma till det här då när vi har mer kött på benen så att säga. En annan grej som vi har diskuterat som jag tycker att vi ska ta upp här också, för det kommer ju snart eventuellt att aktualiseras, eller det kommer det göra, för snart Allsvenskan har 4 matcher kvar. På onsdag, jävligt fin match, svettig match, Amo mot Karlskrona. Antingen Amo eller Karlskrona, de som går segrande ur den striden, kommer ju förmodligen få kvala uppåt. Skånela som nu har i och för sig då torskat mot Aranäs med en annars positiv trend, kommer ju förmodligen också få kvala. De har ju det problemet, Amo i det här fallet och Skånela, att de har för små hallar och att de saknar då läktare på båda sidor av planen, vilket innebär att de inte kommer få ha sina hallar förmodligen i ett kvalspel, och om någon av dem skulle gå upp till handbollsligan kommer de inte få ha det heller, för att vi har ju ett hallkrav i handbollsligan. Vi står ju på lite olika sidor där, Josef. Kan inte du börja redogöra för din position här? För du är ju för det här hallkravet.
Ja, arenakravet till och med. Som det väl heter.
Men, det där, jag kommer aldrig ta det ordet i min mun. Men,
men
hall har de ju. De har ju hall har de allihop.
Ja. Just det. Ja. Ja, arenakravet då.
Men nej, alltså så här. Jag tror dels, jag är ju för det generellt i handbollsligan. Dock så tycker jag faktiskt i kvalet att de ska få spela på det. Men det jag tycker att som krav på elit eller handbollsligalagen, så tycker jag att det är ett jag tycker det är bra liksom. Handbollen behöver sådana restriktioner för att komma bort från den här ribbstolshandbollen liksom. På samma sätt som jag tycker att det är jättebra, och det här är en väldigt opopulär åsikt tror jag. Jag tycker till exempel den här reglerna som är vid mästerskap med skydden och olika färgerna tycker jag är skitbra. Och det handlar helt enkelt om att göra, jag tror att det är en del i en process att framtvinga liksom professionalism in i handbollsligan.
Ja, och då kan jag säga vad jag tycker då. Jag tycker ju att ett lag typ som Skånela eller Amo eller Rimbo eller så, om något sånt lite mindre lag är uppe och vevar i handbollsligan en säsong eller 2 eller 3, så tycker jag det är bland det finaste vi har. Och att de inte ska få spela då i Rimbo eller Märsta eller Alstermo, det tycker jag är för deppigt. Då får de liksom spela i någon annan stad precis bredvid, och då kommer vi aldrig att kunna ha den här typen av Åshöjden historier. Och dessutom så tycker jag att av det jag sett i de hallarna, nu har jag i och för sig då aldrig varit vare sig i Alstermo eller Rimbo när de har spelat några täta matcher, men jag har sett flera gånger i Vikingahallen i Märsta, det är ett jävla tryck där helt enkelt. Det är ett tryck som få av de här lite större handbollsliga lagens hallar, Ystad IF och Sävehof och allt vad de heter, det är väldigt väldigt sällan de får till det trycket.
Nej, nej, precis. Och där kan man ju diskutera själva utformningen på arenan och varför typ ja, men, part, eller Sävehof då ska ha en arena för x antal tusen. Men det är ju lite av en annan fråga tycker jag. Det är klart, jag är ju helt för att det ska vara bra tryck. Men annars kommer man liksom inte framåt. Och då tycker jag, man får ju också ska säga, man får ju rätten att spela i sin hall om det finns en plan från kommunens sida att liksom alltså så länge och utvidga hallen, då tycker jag att man som då förening ska pressa på uppåt liksom för att det ska finnas en möjlighet för dem och liksom lägga fram det som att okej, vi är en representant för Märsta kommun då, som är exempel om vi ska ta då Skåne som ofta omskrivs ganska negativt till exempel i media, kan ju vi vara en positiv vinkel bla 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 och såklart samhällskraft för ungdomar och allt för det och så då framtvinga ett bättre eller ett alternativ som passar.
Ja, Charlie, du som brukar vara liksom ett vad heter det, en voice of reason, vad tycker du om det här?
Ja, jag har ju lyssnat på era argument. Nej, men det går ju inte att säga att det ena, det är inte svart eller vitt det här, men jag kan väl tycka att det finns väl på sätt och vis så kan det ju också ske organiskt. Alltså ett lag som går upp och spelar i Rimbohallen kommer ju på sikt aldrig att kunna etablera sig och bli framgångsrika vare sig ekonomiskt eller sportsligt jämfört med Alingsås eller Kristianstad eller ja, vad du nu vill. Så alltså de kommer ju till slut falla ut ändå. Det är ju liksom så här i många fall, ja men som i Skånelas fall, så är det som du säger, det hjärtat dör ju för att de får ingen, de har ju försökt att sparka uppåt som du säger. Det är ju RIK som är en av de mest etablerade föreningarna i handbollssverige har försökt sparka uppåt. Det har blivit en, liksom en nationell angelägenhet och det är fortfarande, nu är det väl liksom lite lösa planer att de ska få en hall på ett helt annat ställe i stan liksom. Så det är inte så där.
Det är ju inte så enkelt med att bara gå dit och säga hallå.
Jo. Nej, och jag fattar att du inte menar det heller.
Nej.
Men där, alltså, om man bara tittar inåt och så här handbollshjärtat och sådär så tycker man ju, eller ja, då romantiserar ju jag de här gamla hallarna som Emil gör också. Sen förstår jag ju att man måste försöka ta handbollen in och som du säger komma ifrån de här ribbstolsgrejerna som Staffan Olsson sa när ni var på besök i Nolhaga. Fan, känns som man spelar korpen här, sitta i omklädningsrummet och dricka päronfestis. Mm. Det är klart att det är mycket, mycket proffsigare och modernare med Estrad Alingsås än vad det är med Nolhagahallen. Men det är ju för att då har de fått uppbackning av kommunen och fått ta det kriget och det var en jävla process också. Men liksom, hade de då blivit tvingade, ja men tyvärr, nej, ni har lite måttet, nu kan ni välja på att åka in och hyra Skandinavium och spela i eller så blir ni degraderade. Då hade ju de ju aldrig, ja, det tar ju lite tid att bygga upp sånt här också.
Mm.
Så att, nej, jag tycker det är lite hårt att ha de här kraven. Faktiskt. Att man måste kunna ge lite svängrum.
Sen noterade jag en grej när jag läste arenakraven. För jag har reagerat på att alla klubbar som bygger nytt bygger så, eller inte alla, men många av klubbarna som bygger nytt bygger alldeles för stort nytt. Drott var ju typexemplet på det. Man byggde en halv för över 4000 pers och man hade under 1000 i snitt.
Ja, där har du ett exempel på en förening som, alltså det här arenakravet och sånt har ju varit en del i att de har dukat under. Givetvis inte bara. Det finns mycket som är otroligt dåligt skött där. Men det var ju ett ofantligt misslyckande i den hallen. Det kom ju så av att klubbarna kan ju inte, det är ju inte så att en klubb i Sverige kan välja att bygga en arena så som de vill. Utan då måste de ju ha med kommuner eller externa sponsorer på tåget. Och då är det så här, hur ska du motivera för kommunen att bygga en ny hall till Sävehof här? Ja, men om vi säger att vi samtidigt kan ha konserter för Smashing Pumpkins här och
Hammerfall kommer snart i
parken. Hammerfall kommer snart och Simple Minds. Och så kan vi ha A$AP Rocky kommer och blir fängslad. Nej, men alltså så här, då, ja, och så kan vi ha så här e-sport event här och så kan man ha loppmarknader här och så kan man ha och vi kan ha restaurang här. Ja, men okej, då är ju kommunen med. Och då, ja, då står det ju där med en arena som du säger som bara gapar tom och det ekar. Men du går liksom inte att få det precis som du vill, för det, ja, det bygga en hall med 2000 sittande dröm. Nej.
Och samtidigt som den, även om det såklart är en utmaning och helt klart för vissa klubbar, alltså som då Halmstad är ju ett väldigt bra exempel på ett dåligt alternativ, men som typ Partille Arena, vi har ju hört från sportchefen att de är ju väldigt nöjda med att med den arenan liksom. Och det är klart att de har ju en jäkla utmaning med att fylla den.
De har en jäkla utmaning med att fylla den till hälften.
Ja, precis. Nej, men helt klart, inget tvivel om det. Men att då, alltså som Märsta eller Vikingahallen är ju knökfull hela tiden och har varit det. De har ju nästan, de har ju behov av större också även på det liksom planet.
Ja, jo, men jag tror jag slutar i känslan av att så här, jag tror att det är bra att hallar blir lite större, men jag tror inte på hallar som blir för stora. Alltså, om man bygger en ny hall ska man nog inte tro att det automatiskt drar dit dubbelt så mycket publik. Det gör det inte. Nej, det gjorde det i Kristianstad kanske, men det var inte på grund av hallen. Det var på grund av det superstora handbollsintresset som låg och liksom pyrde där och att de samtidigt blev superframgångsrika. Man ska inte budgetera med det. Jag tror att bygg lite större än det ni har nu i så fall då.
Men också det där med att precis som Kristianstad är ett liksom ett exempel där allting gick rätt, så är ju Drott också det motsatta. Och det var ju inte bara, som du säger, det är ju inte bara att vi bygger en hall. Och i Kristianstad gick det jättebra och Drott var likt åt helvete. Sen är det ju massa andra beslut som då Drott har tagit.
Ja, ja, gud ja.
Med ja, diverse värvningar och andra styrelsefolk, inte Christian Albinsson, men andra liksom. Som man, vi har ju hört en del från Christian då som har varit insyltad i det där liksom, om ja, kostnader för vissa spelare och sånt där generellt som de höll på med under den här perioden liksom.
Givetvis, men jag tror ändå att det året som Drott åkte ur, för det var det de gjorde, jag är inte säker på att de hade gjort det om de fortfarande spelade i det Halmstads Båthall. Alltså förstår du, för det, och det är liksom, det var ju också som motståndare var det ju för fan astråkigt också. Det är tråkigt för publiken, det är tråkigt för motståndarna, det är tråkigt för tv-publiken och titta på en match från Halmstad Arena. Medan det är kul för alla de jag precis räknade upp att se, spela, kolla på en match i Halmstad Arena. Även fast det innebär också utmaningar för oss som jobbar med tv då, att hitta någonstans att stå. men alltså,
Halmstad Sporthall menar du? Är det roligare? Ja.
Ja, jag har faktiskt aldrig spelat i just Halmstad Sporthall. Så jag har ingen aning om hur det var där. Det var säkert jättetätt och kokande liksom. Jag köper att det alltså såklart var piss för dem. För att liksom, de fick säkert fördel av en kokande liten hall kontra då en ödslig stor arena. Men återigen så tror jag det är lite väl enkelt att säga att det var det som fick dem att dratta ur. De hade kunnat ha en tränare som inte hette vad han nu hette.
Nej, ja, så är det ju. Men jag är bara inte helt säker på att riktningen framåt, som du kallar det då Josef, nödvändigtvis är den bästa. Alltså, vi kan ta Sävehof som exempel där nu. De är ju nöjda med sin nya hall och den kommer generera större intäkter än vad deras förra gjorde och de kommer därmed bli en rikare klubb och kommer kunna ha lite bättre spelare och med lite dyrare kontrakt än vad de kunde haft annars. Men jag undrar om det verkligen för liksom publiken och för ungdomarna liksom som spelar i föreningen och ska titta på sina idoler och sen kanske bli idoler. Jag tror inte det är bättre för dem. Och jag menar ju att det är de vi håller på med det här för. Inte för att liksom ha...
Nej, precis.
Och det vet säkert Charlie, jag fattar, och det vet säkert Charlie bättre, men jag kan ju tänka mig att träningsförutsättningarna för de här kidsen är bra mycket bättre nu än vad det var tidigare. Och då ska jag säga så att de alltså hade ju en bra arena eller hall innan. Men ja, jag vet inte, men jag menar ju...
Jo, det finns ju en hall till här. Det finns ju en A och en B-hall. I Partillebo fanns det väl en A-hall och en mycket mindre B-hall. Så ja, det har ju tillkommit en hall då som de kan använda och träna i. Det har du rätt i. Men det hade man ju kunnat ha ändå.
Ja.
Utan att bygga... Bara... Alltså, ja, du hade kunnat bygga mindre ändå.
Ett alltså... tält, ja. Ja, nej.
Men Sävehof är ju ett lyckat exempel, som sagt. Och då är det ändå...
Jag tror att det är ganska många. Nu är ju Sävehof det enda vi har frågat, för att det är den enda sportchefen vi har daglig kontakt med. Men jag tror att om du skulle fråga Skövde, Alingsås, Sävehof, Guif, säkert några andra exempel som jag inte tänkt på, Lugi, om de tyckte skulle välja att gå tillbaka, alltså om nu arena kvaret inte var kvar, om de skulle välja att gå tillbaka eller ha det nya.
Men jag tycker att det är fel person att fråga. Man ska inte fråga sportchefen. Man ska fråga Olle och Lisa som är 9 år och står på läktaren, samtidigt som man ska fråga, vad heter de, Gördis och Rolf som är 76 år och går på handboll. Alltså man ska fråga de som går på handboll.
Ja, jag fattar. Ja, men jag tror inte att... Ja, fortsätt.
Nej, men jag tror att det beror på hur du ser på det. Alltså ekonomiskt så, nej men det här är superbra för att vi får en del av försäljningen när Stefan Holm kommer och håller ett föredrag här i Sparbanken Skåne Arena kanske. Ja, men skitbra. Eller vi har liksom träningsmöjligheter för de här. Men det som du säger, vad gör vi det här för då? Gör vi det här för att tjäna pengar som en förening, som ett aktiebolag, eller gör vi det här för handbollen? Och jag säger inte att det måste vara en motsättning däremellan, men precis på samma sätt så är det ju inte säkert att Sparbanken Skåne Arena eller Estrad Alingsås, inget av de här kanske kommer ju som en direkt följd av ett arenakrav från handbollsligan, att nu måste ni göra det här. Ja, okej, då får vi se till att bygga en hall. Utan det här hade ju, de hade kommit ändå. Jag är säker på att de hade kommit ändå. Men jo, att sätta det här kravet då på Skåne, att ja, bara så ni vet, om ni går till kval här nu och om ni går upp, har ni ingen plan, då får ni inte ens chansen att spela. Alltså du måste ju börja. Jag tycker det är jävligt hårt att dra den linjen där. Det är egentligen där jag...
Ja, jo, visst. Och jag fattar. Men jag menar mer att jag köper vad du säger, men det svåra är ju, det måste ju vara svart eller vitt liksom.
Ja, så kanske det är. Jag tänkte att vi ska också hinna med och prata lite kort om de som eventuellt kommer få kvala negativt då. För vi pratade ju lite om att Helsingborg kickade sin tränare förra veckan, sprattlade till då mot Lugi med den nya konstellationen. Men det sprattlet blev väldigt kort, för nu i veckan så fick de ju stryk mot Varberg som ju har varit, ja vad ska vi säga, men de har ju varit tydligt sämst i serien, så att så himla långt blev ju inte sprattlet för Helsingborg. Nu ligger Varberg 4 poäng bakom Helsingborg. Vad ger vi dem för procent i chans att kunna komma upp på det där kvalet, Charlie?
Oj, procent alltså. Att Varberg ska upp på kval?
Ja, förbi Helsingborg då tänker jag väl främst.
Ja, herregud. Jag tror de har 4% chans.
Ja, men det är ungefär vad jag skulle ge dem också, tror jag. Och att de skulle förbi Guif eller Önnered, det håller jag för... alltså, det tror jag nästan.
Nej, alltså det är bara Helsingborg som de... Alltså, det är det enda jag... De har 4% chans att gå förbi Helsingborg.
Ja, men det är ändå...
Guif har de ingen chans att gå förbi.
Nej. 4% är nog kanske dubbelt mot vad jag skulle sagt förra gången vi spelade in. Så de har förbättrat sina chanser.
Jag hoppas ju, för sista omgången är ju Guif mot... jag tror det är
Varberg, va?
Varberg, ja. det hade ju varit coolt om det faktiskt betyder något.
Ja, det kan bli en riktigt svettig tillställning i så fall. Men då ska Varberg, jag kollade också det här inför nu, Varberg har inget roligt schema heller. De har Malmö, IFK Ystad, Ystad IF, Lugi, Rebels Lugi.
Men när man minst anar så slår de ju Alingsås borta.
Jo, det är sant. Det är väl den grejen som vi har lärt oss med Varberg.
Precis, AIK slog Kristianstad hemma och Ystad hemma och ja, ja, precis. Men ja, det händer.
Men också ut.
Jag åkte också ut i kvalet sen.
Jag tror också att på onsdag så kommer det bli klart. Inte klart. Men då möts ju Hallby och Önnered. Och om Hallby vinner den, då kommer det nog bli svårt för de lagen bakifrån att komma upp på Ingemansland. Hörde ni att jag nästan jinxade det där?
Nästan. Du tror det blir svårt om de vinner. Det var fan att gå ut på styva linan det, du. Ja. När de leder han fick 3 poäng för det.
Ja, men jag är modest. Det ska man säga.
Jo, men det tror jag definitivt att du har rätt i.
Spännande. Detta om detta. Nu är det dags att packa ihop den här poddsäcken för den här veckan. Och då påminner jag återigen om att nästa veckas avsnitt kan bli något försenat. Men tack som fan för den här veckan. Tack Charlie, tack Josef, tack alla Patreons och alla som lyssnar.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.